Komna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta andra Korintherbrevet, det femte kapitlet om det mina anteckningar stämmer, och det tror jag. Vi ska börja från början där, första versen. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att du är mitt ibland oss. Tack för att du har gett oss ditt eget ord, att du har bevarat ditt eget ord genom den heliga skrift. Att vi kan få studera det ord som du har inandats. Det ord som du står bakom. Det ord som kommer ifrån dig. Herre, hjälp oss att förstå mer och mer utav vem du är. Tack för att du har utgjutit din ande över oss. Och att din ande har förvandlat oss, gjort oss lyhörda för dig. Tack för att du har öppnat våra sinnen så att det är möjligt för oss att inte bara läsa utan också tillgodogöra oss delar utav ditt ord. Och tack för att ditt ord är så rikt så att vi alltid kan fördjupa oss i kärleken från dig. Här nu ber vi om din aktivitet ibland oss och i våra hjärtan, i våra liv. Och vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Vi håller på som sagt i andra Korintherbrevet. Vi ska börja på kapitel 5 och då är vi mitt inne i någonting. Även om det nu är ett nytt kapitel så hänger det ihop som ni vet. Det fanns ju inte från början vare sig kapitel eller versar, utan det är ju en löpande text. Och den där indelningen har ju gjorts på medeltiden för att det ska vara lite enklare för oss att hitta. På Jesu tid så kunde man ju skrifterna utan till, så att då behövde man inte några kapitel eller versar för man visste vad det stod ändå. Det berättas om att det fanns ett prov bland rabbinerna. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört det från olika håll så jag förmodar att det stämmer. Då hade man ju texten på en rulle, som ni vet. Och så fanns det något som hette nålprovet. Då tog en av rabbinerna och stack en nål rakt igenom. Och genom att se vilket ord som låg överst där då, vilket sammanhang och vilket ord, så skulle lärarna kunna tala om vad som fanns under hela vägen sen. För de kunde det så, vet du, fram och tillbaka på korsen och tvärsen. Så att man behövde inte kapitel och versa på det sättet. Utan man kunde det by heart, man kunde det utan till. Nu har vi förstått det, åtminstone har jag förstått det när jag håller på och förbereder mig, att andra Korintherbrevet är ganska krävande. Det är inte så lättillgängligt. Evangelierna är lättare att förstå, och även de andra Paulusbreven. Men det här är mer djupsinnigt. Han tar ju också upp inte bara apostelns kännetecken, utan han tar ju upp mycket av det här med motståndet och lidandet. Vi har varit inne på det vid flera tillfällen. Och vi är i ett sånt avsnitt nu. Det blir som ett försvarstal i stora delar det här som Paulus skriver. Men i det fjärde kapitlet från vers 7 till och med femte kapitlet vers 10. Så talar han då om tjänstens villkor. Därför att de här falska apostlarna, de hade ju sina föreställningar och sin undervisning. Och de drog inte jämt med Paulus och de var oeniga i grundläggande avseenden, därför att det handlar om förståelsen av korset. Och det får vi ändå säga att det är grundläggande. Det är det mest centrala, det är det avgörande. Men det var som om de falska apostlarna inte, jag ska inte säga att de inte bejakade korset, men de förstod väl kanske inte riktigt vad det betydde. I alla fall förstod de det inte så på det sättet som Paulus förstod det. Utan man var fortfarande präglad av den hellenistiska kulturen där kors och svaghet och sjukdom och motstånd, det var ju sånt man skulle besegra. Så är det ju inte för Paulus. Utan han ser ju att Gud är närvarande i detta. Och till och med att dessa svårigheter och sjukdomar och lidanden ingår i Guds sätt. Det är ett medel i Guds frälsningsplan. Inte Guds vilja, men han använder det. Han är närvarande i det och han använder det. Vi ska inte ta det igen och igen, men vi kommer faktiskt in den här timmen också på liknande tankegångar. Men då när han har talat om förutsättningarna, så först så säger han ju då att den här överväldigande skatten som också de falska apostlarna talar om, den har vi i lerkärl, säger Paulus. 4:7 och till och med 15 åtminstone. Så det har han förklarat och det har vi gått igenom. Och sedan så säger han då från vers 16 till och med 5:10, det är så långt som vi måste hinna idag. Så talar han också om att tjänstens villkor är att allting sker genom tron. Alltså det är inte tillrättalagt allting. Utan förutsättningarna i den här världen, de är som de är. Och den här världen innehåller det den innehåller, och det gäller oss som kristna lika väl som icke-kristna. Men genom tron så står vi i direkt förbindelse med Gud själv. Genom anden. Vi är ju intagna i Kristus. Paulus har lite olika bilder för det, och de är närmast synonyma. Dels detta med att när vi tar emot försoningen, då förklaras vi rättfärdiga. När Jesus döper oss i helig ande, så är det i princip samma sak. Då förs vi in i Guds rike. Då är vi rättfärdiga. Så det är en sorts övergång, kan man säga, från att leva utan Gud, och så genom Jesus Kristus så lever vi, föds vi in i Guds rike där vi befinner oss. Han talar om rättfärdiggörelsen, han talar om att vi befinner oss i Kristus, han talar om att vi lever av anden. Det är synonyma uttryck. Parallella uttryck åtminstone. Det är olika bilder naturligtvis, men det talar om samma sak. Och i allt detta så måste vi leva genom tron. Och så har han då avslutningsvis sagt i den 16:e versen, 4:16, det här ska vi inte, eller vi kan till och med ta 17:18. 17 säger han, vår nöd som vi har i den här tiden, i den här världen, varar ett ögonblick. Nämligen i jämförelse med härligheten som varar för evigt. Står det sista ordet där i 18:e versen. Och vår nöd väger lätt. Men härligheten väger tungt och varar i evighet, vers 17. Så han lever i andens rike. Han lever upptagen i den gudomliga familjen, i gemenskapen. Och det, där har han båda fötterna. Samtidigt är han kvar i den här världen. Men det må vara hänt att han är kvar i den här världen, att han har lerkärlet, att det är eländigt eller att det är motgångar. Han har ändå segern i detta. Och det där tror jag är jätteviktigt för oss, och någonting som egentligen skulle behöva använda inte bara den här timmen till, utan flera timmar. Att vi förstår att vi kan bejaka var och en av oss, och vi tillsammans, att vi har tagits ut ifrån världen och att vi lever inte av världen, utan vi lever av den himmelska saligheten, om än i världen. Den positionsförflyttningen måste vi tänka oss. Vi måste tillgodogöra oss den genom tron, för det går inte på annat sätt. Men det är den andliga verkligheten som Paulus talar om. Och det är därför som han gång på gång kan säga att han är frimodig. Han vet var han är hemma. Och då kommer vi till 5:e. Och då kan han säga så här, från vers 1 till och med vers 5. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Det tycker vi väl, är vi väl överens om, att det där behöver man läsa mer än en gång för att kunna tillgodogöra sig. Men vi får ta en liten sak i taget. Här står det alltså om en byggnad från Gud. Han har ju talat om uppståndelsen från de döda i första Korintherbrevet, 15 kapitlet. Och det har vi ägnat 6 timmar åt, så att vi går inte igenom det igen. Men han har talat om de dödas uppståndelse. Han har talat om att vi blir förvandlade när vi går in, när vi går ur tiden, när vi går in i evigheten. Så det är ingenting annat som händer än att det blir en förvandling av kroppen. Och här kallar han den här kroppen för en byggnad från Gud. Byggnaden här, byggnaden från Gud, är alltså den nya kroppen som vi flyttar in i. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Det är alltså synonymt med uppståndelsekroppen. Så han talar om uppståndelsekroppen. Så att när vi här läser en evig boning i himlen, så ska vi inte förstå det som något lokalt, som att vi flyttar från jorden så flyttar vi till himlen, utan vi ska förstå det som en kvalitet. Vi lämnar förgängelsen, vi förvandlas, du kan till och med, för att överdriva nu då, men som ni ska förstå, vi kan till och med vara kvar i den här världen, men om vår kropp skulle förvandlas i ett nu, så att vi går från oförgänglig till oförgänglig, så det är det som är det viktiga, inte att vi byter position på något sätt. Utan det är den här förvandlingen, att vi blir fullkomnade, att vi blir avklädda synden. Och det bestyrks då utav det här ordet, en evig boning. Evigheten, det vill säga det oförstörbara, det bestående. Och det är ju det vi alla längtar efter. Vi längtar inte efter att dö och komma till himlen, som vi uttrycker det lite utan att förstå vad vi säger. Utan däremot så kan vi säga att vi längtar ju efter att vi skulle bli fullkomliga. Det är det Paulus lägger tonvikten vid. Han vill att vi ska bli fullkomliga. Och vi plågas ju av våra egna tillkortakommanden, våra begränsningar, synden, den kötsliga naturen. Allt det här är ju bara besvärligt. Men en dag så ska vi slippa allt det. Nämligen när vi får kliva in i den himmelska boningen. Alltså när vi får kliva in i den himmelska dräkten. När våra kroppar blir förvandlade. Och så länge vi inte har gjort det, vers 2, så suckar vi. Så suckan och klagan, det hör på ett sätt till det mänskliga livet också. För det hänger ihop med synden och det hänger ihop med motgångarna och svårigheterna. Och det kommer vara så länge vi bor i detta tält, så länge vi har den här kroppen, den förgängliga kroppen, den jordiska kroppen. Och så står det att vi längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Och här måste vi stanna till och kommentera, därför att det är inte så att Paulus längtar efter att dö och komma till himlen, för att uttrycka det slarvigt igen. Utan han längtar efter att bli fullkomnad. Och kunde man bli fullkomnad här i tiden, så skulle det vara det bästa. Med den kropp som vi har nu skulle det vara det bästa. Så det är inte så att han längtar bort härifrån. Och det förstår man när man läser i vers 3. Vi ska se här. Vers 4, där det står, vi vill inte bli avklädda utan överklädda. Det där ordet överklädda, det betyder alltså att det grekiska ordet här betyder att ta på sig ett plagg utanpå det som man redan har. Han vill inte bli avklädd, utan han vill bli påklädd. Han vill få den himmelska dräkten på sig. Och varför vill han inte bli avklädd då? Jo, i vers 3, han vill inte stå där naken. Det är att vara död, men vara utan kropp. Jag tänkte på det när jag förberedde det här och försökte förstå vad Paulus menade och läste parallelltexter och så. Att det här ligger ju nära det som jag tror att många kristna, vi som är präglade av västerländsk kultur tänker. Vi tänker så här att när jag dör och begravs så lever själen vidare. Utan kropp, naken. Det vill inte Paulus. Vi vill inte stå där nakna. Han vill vara överklädd, men inte naken. Och man får ju då fundera på hur han kan skriva så här. Men om du tittar bara en sak där i första Korintierbrevets 15 kapitel. Där säger han ju, när han talar om det dödas uppståndelse, i vers 51 och 52. Vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick. Det handlar alltså inte om att dö och sedan uppstå på domens dag, utan det handlar just om förvandlingen, precis som jag talat om här innan. Han längtar efter förvandlingen. Han längtar inte efter att lämna den här jorden och komma till himlen. Han längtar efter förvandlingen. Och då är det frågan om hur det där alltså hur vi ska kommentera det ytterligare då, men det verkar alltså som att somliga korintier, för allting måste ju läsas i sitt sammanhang. Somliga korintier, de hade alltså nedvärderat kroppen. Och de tänkte ju precis som jag sa, västerländskt, hellenistiskt, dualistiskt. Att kroppen vill vi bli av med. Och genom gnosticismen och den här gudagnistan så ska den frigöras. Själen ska leva vidare. Men Paulus går ju inte med på det, att vi ska bli kroppslösa. Det är därför han använder det här uttrycket. Han adresserar dem. Jag vill inte stå där naken. Jag vill leva i min kropp. Visserligen inte i den syndiga kroppen, men i den förvandlade kroppen. Den himmelska boningen. Den vill jag ha. Så han ger det han adresserar de här som föraktade kroppen. Och jag undrar om inte vi snuddar vid någonting som är som sagt typiskt för oss också. Vi tänker att ja, när man dör, då blir man av med kroppen och så frigörs själen och så lever man för evigt i själen. Jag tror det är många som tänker så. Det är inte kristet. Möjligtvis att en del av de här falska apostlarna tänkte så. Men inte Paulus. Han vill inte bli avklädd. Troligen var det så, som vi förstår kanske ännu tydligare då utav det här i första Korintierbrevet 15, att han önskade att Herren Jesus skulle komma tillbaka under hans livstid. Så han skulle slippa dö. Utan bara när Herrens härlighet, när Herren kommer på himlens skyar, som har skrivit i Thessalonikerbrevet, och vi tas upp, så förvandlas vi. Utan att dö. Jag brukar tänka på det, särskilt när folk säger vi ska alla dö. Men jag är inte så säkert det. Om Herren Jesus kommer tillbaka kan vi bli förvandlade utan att dö. Jag tror att Paulus tänkte så. Det är därför han skriver, vi ska alla förvandlas i ett ögonblick. Och frågan är om det gäller då, om det nu är så att vi ändå kommer att dö och bli begravda så att säga. Så kanske det ändå är frågan om ett ögonblick. Det är ju den frågan vi måste ställa oss nu. Jag tycker det här bekräftas också av vad som står i den fjärde versen på slutet där. Där säger han, vi vill inte bli avklädda, alltså vi vill inte bli utan kropp. Utan vi vill bli överklädda, vi vill få den nya kroppen. Det bekräftas av fortsättningen där. Det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Så då blir det tydligt vad han menar. Sen så står det så här också i vers 5. Och den som har berett oss för detta är Gud. Och det här som jag skulle vilja citera Bibel 2000 istället för 2000. Bibel 2000. Där står det nämligen, Gud har själv skapat oss just för detta. Gud har skapat oss just för att vi ska förvandlas i ett nu. Det är så att säga meningen med livet. Att synden inte bara ska försonas utan ska bli avklädda. Så där har ju Bibel 2000 blivit tydligare. Jag läser här en gång till i folkbibeln. Den som har berett oss för detta är Gud. Bibel 2000. Gud själv har skapat oss för just detta. Så iklädandet av det himmelska målet är så att säga avsikten med det jordiska livet. Så när vi här lever vi, framlever vi våra liv. Och vi tänker på vår livsvandring och vi tänker på målet och så blir allting plötsligt diffust. Men nu så säger jag det så tydligt jag bara kan. Målet för våra liv, det är iklädandet av den himmelska boningen. Ibland så har jag fått frågan också om, ja men vad är meningen med livet? Och också utav kristna, och vad ska det kristna livet sluta? När vi kommer till himlen, vi kan vi inte bara gå på guldgator och spela trumpet och så här. Vad ska vi göra hela tiden? Målet i uppenbarelseboken, det är det himmelska bröllopet, bröllopsfesten. Där slutar det, den totala föreningen i bröllopet. Så iklädandet av den himmelska boningen, för att ta en bild, eller lammets bröllop, den andra bilden, där har du fulländningen. Det är vad som ligger framför oss. Så det kanske inte är så konstigt att man längtar efter den ibland. Och det kanske inte är så konstigt heller att därmed så undergrävs också rädslan för att lämna den här jorden. Vi behöver inte vara ängsliga för det. Vi hade sorgegrupp häromdagen förresten, igår tror jag till och med var. Så frågade jag, vill ni ställa någon fråga till prästen nu innan jag går? För jag skulle gå lite tidigare. Och då var det en som frågade just om det här med vad händer när vi har dött och blivit begravda. Finns det någonting efteråt? Och då sa jag det att för att vi som tror på Gud kan ju knappast tänka oss att döden skulle vara större än Gud. Det blir ju helt ologiskt. Det är en omöjlig tanke för mig. Det är ju en avgud i sådana fall. I sådana fall är ju döden den största makten. Då skulle döden vara vår Gud. Då skulle vi tillbe döden istället då. Nej, det kan vi inte tänka oss. Gud är alltså större än döden. Om det nu är så att Gud har skapat oss och Gud älskar oss här i tiden, vilket ju vi som kristna erfar, skulle han då överge oss när vi som bäst behöver honom? Det vill säga på dödsbädden. Också mycket märkligt. Alltså det enda rimliga för en kristen, det är att tro att Gud är större än döden och Guds kärlek, Guds vilja med våra liv kan inte stoppas utav döden. Vi kan inte förhindras utav döden. Utan döden har ju bara blivit ett, precis som svårigheter och lidanden och kors och motgångar, har ju bara blivit en övergång till det vi väntar på. Nämligen fulländningen. Lammets bröllopsmåltid, den himmelska boningen. Så länge vi är kvar i den här världen så suckar vi, säger Paulus. Men vi blickar framåt genom tron. Och därför ser en kristen alltid framåt. Och så står det, detta har Gud själv skapat oss för. Och Gud har, som det står här, gett oss anden som en handpenning. Så du har skapelsen, försoningen, fulländningen och förbindelselänken, det är anden. Anden är som ett förskott på alltihopa detta. Det är ett enda skeende från det att vi skapas till vi försonas med Gud och till vi fulländas. Och över allt detta vilar anden. Anden binder samman allt det här. Så när vi tar emot anden så tar vi emot både skapelsen och försoningen och fulländningen. som en försmak. Vi är därför alltid vid gott mod, kommer det sen i vers 6. Vi är därför alltid vid gott mod, fast vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Där i vers 6 och 8, vers 7 kan man nästan sätta inom parentes, jag ska strax kommentera det. Men i vers 6 och 8, för man kan, när man har läst färdigt vers 6, så länge vi är hemma i kroppen så kan vi fortsätta i vers 8. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen. Det hänger ihop så att säga. Det där vers 7 är liksom inskjutet emellan som en sorts förklaring. Men när han skriver att vi är borta från Herren, så ska vi inte förstå det som att Herren är frånvarande. Men vi ska förstå det som att han är osynlig. Det är ju anden som är förbindelselänken. Vi ser inte Herren. Herren är mitt ibland oss. Herren är mitt ibland oss. Ja, men vi ser det inte. Och i den meningen så är vi skilda från varandra. Borta ifrån Herren. Och det Paulus längtar efter, det är att få se Herren med sina ögon. Att han blir närvarande i den meningen. Och då motiveras vers 7 som en inskjuten förklaring till det. Ty vi lever här i tro utan att se. Ja, vi har gemenskap med Herren Jesus, men det är ju genom tron. Vi ser inte. Men det ska komma en dag när vi ska se honom sådan han är. Och det här har Paulus sagt tidigare också i, nu ska vi se här, var det inte i vers, i fjärde kapitlet där, vers 13. Just det där, jag tror, därför talar jag, det har vi gått igenom. Där har du tron i vers 16. Ja, det var inte lika tydligt. Vår yttre människa bryts ner, men förnyas vår inre människa dag för dag. Det talade vi också om tron. Och tron här, det heter på grekiska diapistios. Och dia betyder i tro, står det här, va? Eller genom tron. Jag skulle nästan föredra att man översatte med genom tron. För att vi lever här i tro. Ja visst, men vi lever här genom tron. Tron är liksom ett instrument. Ett redskap genom vilket vi umgås med Gud. Det kanske jag bara som hakar upp mig på ord, men det är alltså samma ord på grekiska. Vi umgås med Gud genom tron. Och han längtar här nu med att få flytta bort från kroppen. Ja, men hur ska vi förstå det nu då? För det var ju precis det han inte ville göra. Och vara hemma hos Herren. Så plötsligt så talar han positivt om döden. Han vill flytta bort ifrån kroppen. Och nu hänger det här inte riktigt ihop med det som jag sa förut. För det sa att han inte längtar bort ifrån kroppen. Så hur ska vi förstå det? Och då måste man läsa noggrant. Jag vet inte om det går att se det på svenskan här. Men han säger inte att han vill flytta bort ifrån den här kroppen. Utan han säger bara att han vill flytta bort från kroppen. Han vill flytta bort från det där som gör att det är osynligt. Han vill vara hemma hos Herren. Han vill se Herren. Från att vara skild från Herren med synintrycken och hörselintrycken, för vi kan inte höra hans röst i fysisk mening, så vill han att det ska bli synligt och hörbart. Det är andemeningen i det här. Det är alltså hans längtan att kunna se, det är hans längtan att kunna höra, det är en längtan att få vara hos Herren, iklädd kroppen, att gå från det osynliga till det synliga. Nu är det emellertid så att de som är bibelutläggare och skriver kommentarer och så, de ser då en viss spänning mellan de här två, precis som jag sa till er, och ibland till och med en motsättning. För att först så sa han ju att han vill inte stå där naken, han vill inte bli avklädd kroppen, och sen säger han här då i vers 8 att han vill flytta bort ifrån kroppen. Det låter ju motsägelsefullt. Och då förklarar Johansson då, hans kommentar som jag har följt i första hand. Han förklarade med att Paulus balanserar det här, eller har med båda de här sakerna. Därför att i Korint så fanns det människor som inte tillmätte kroppen något värde. Och därför så vill han ha med det här, att han vill inte stå där naken. Och så fanns det andra då riktningar i Korint också, där man tillmätte kroppen det största värdet. Alltså den här kroppen, som ju är den syndiga kroppen. Där skulle allting ske, och där skulle man övervinna, och där skulle man ha de här stoiska dygderna, och där skulle man stå emot allt ont och så vidare. Det var snarast där de falska apostlarna hade sin undervisning, att livet i den här tiden var så mycket. Men de vill ju inte vara med om någon förvandling. Så Paulus, han måste liksom navigera här mellan olika uppfattningar. Och därför kan det se ut som om Paulus själv står för olika uppfattningar. Men det gör han inte, utan det är adressaterna som står för olika uppfattningar. Och Paulus adresserar dem båda. Och det gör han igen här lite längre ner, som vi ska se. Sen har det då funnits en svårighet, nämligen det som vi kallar för mellantillståndet. Alltså när vi dör så lämnar vi ju kroppen. Död betyder ju att själen och kroppen skiljs åt. Så när vi dör, då lämnar vi den förgängliga kroppen som så begravs i jorden. Och då lär man i den judiska tron att det finns ett mellantillstånd för själen. Där man då väntar på uppståndelsens morgon. Ungefär så. Och det här finns ju också i kristen undervisning. Och det här mellantillståndet är då frågan. Ska Paulus då leva naken under den här tiden innan han får uppståndelse i kroppen? Men här sker en förskjutning när man läser Paulus. På så sätt att han mer eller mindre överger det sättet att tänka. Därför att Paulus, han tänker ju att vi går från att leva utan Gud och utan Kristus till att bli i Kristus. Och vi är i Kristus. Och vi är i Kristus i den här tiden, och vi är i Kristus också efter döden. Och då därför säger man i dopet så blir vi iklädda dopträkten. Vi blir iklädda den himmelska boningen. Vi blir iklädda den heliga ande. Vi blir överklädda, iklädda Kristus. Och det är även när vi lämnar kroppen också, så är vi fortfarande iklädda Kristus. Och i den meningen så är vi inte nakna, eller så är mellantillståndet inte ett tomt nakenhet, utan det är en fortsättning i Kristus. Så vi tänker oss att när vi dör och blir begravda, så fortsätter livet i gemenskap med Gud i Kristus. Det finns inget mellantillstånd i den meningen. Däremot så blir det fortfarande ett mellantillstånd på så sätt att domedag ännu inte ägt rum. Men även i det mellantillståndet så är vi i Kristus. Vi är påklädda. Så också efter döden så finns det inom situationstecken en sorts väntetid innan domedag äger rum. Och förändringen, justeringen eller förtydligandet kanske för oss kristna, det förmedlar Paulus efter sitt möte med Kristus på vägen till Damaskus. För när han mötte Herren på vägen till Damaskus, då såg han allting, också mellantillståndet, ett helt nytt ljus. Han såg att han som förut var utan Kristus nu är placerad i Kristus. Och det till evig tid. Så att när han förstår mellantillståndet eller allting som har med skriften, det judiska skriften att göra, så ser han det med uppståndelsens ögon. Han ser det, som vi har sagt tidigare, i ett eskatologiskt perspektiv. Han ser det som att han har tagits ut ur världen, han har placerats i den himmelska världen. Där står han med båda fötterna, där lever han i full gemenskap med Gud. Visserligen fortfarande i ett lerkärl, genom tron, men också med anden. Och det ger honom kraft och mod och styrka att leva kvar i världen ytterligare en tid. Men när han lämnar världen, då är han fortfarande i anden. Då är han fortfarande i Kristus. Iklädd Kristus. Och så kommer själva kulmen då på det här avsnittet. Vi talar ju om tjänstens villkor. Vi säger att det är en skatt i lerkärl och vi säger att det är genom tron. Och nu kommer själva kulmen här i vers 9 och 10. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Alltså vare sig vi är i det, vare sig vi inte ser honom eller vi skulle komma in i himlen och se honom. Spelar liksom en roll. Vi sätter en ära i honom under alla omständigheter. Vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Så här, med de här två verserna så är vi tillbaka till brevets huvudtanke. Det vill säga, nu är vi tillbaka till Paulus och hans kallelse. Och detta att han försvarade det sanna apostolatet. Han talar ju inte här om de dödas uppståndelse eller egentligen, utan han har gjort en utvikning som handlar om villkoren för en apostel. En apostel lever med härligheten närvarande, men lever också i den här tiden, i de här besvärligheterna. Och det här är inte en undervisning. Nu har jag gett er det som en undervisning, men för Paulus var inte det en undervisning till korintierna så mycket som det var en förklaring på varför han själv hade motgångar och svagheter. Han blir avklädd, den gamla människan. Så han tillämpar den här undervisningen på sig själv. Så det är inte det att han, indirekt så är det naturligtvis en undervisning till korintierna. Men tillämpningen är framförallt att de ska förstå varför Paulus, som är en sann apostel, befinner sig i de här motgångarna och svårigheterna. Det är ju därför att han fortfarande är i lerkärlet. Det är det han försöker säga till dem. Och nu har han sagt det då här i ett par kapitel åtminstone. Så kommer själva avslutningen eller kulmen då på det här. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Han var ju anfäktad. Han fick ju genomgå prövningar hela tiden, Paulus. Om du kommer ihåg hur det stod i första Korintsebrevet. Det står ju så här i tredje kapitlet. Det hänger också ihop, tror jag, med hans syn på falska och sanna apostlar. Det står i vers 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var och en som bygger bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon apostel eller någon annan bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Han går alltid genom de här prövningarna, Paulus. Och att han ska se till hur han bygger. Och då har han förklarat det här med korset och motgångar och svårigheter och svagheter och lerkärl. Det ingår i tjänsten. Det är inte så att det är nederlag. Utan det ingår i att vara, vad det är att vara människa i den här tiden. Men det tyckte ju inte de falska apostlarna. För de tyckte ju bara att man skulle övervinna alla svårigheter och motgångar. Och om man inte gjorde det som Paulus inte gjorde. Ja, då var inte Gud med honom. Och Paulus försöker gång på gång säga. Ja, men Gud är med i detta. Visst, jag har lidanden, jag har motgångar och jag kanske inte verkar vara mycket utav världen. Men Gud är ju med mig. Ni är ju själva ett bevis på det. Men de ser inte det. Men han gör vad han kan för att förklara det. Och så säger han då, vi ska alla träda fram, vers 10, inför Kristi domstol. Det var ju det som han sa också, att det kommer att prövas. Vars ens verk kommer att prövas genom eld. För att var en ska få igen vad han gjort här i livet. Alltså var och en står det. Alla, då räknar han in sig själv också. Det där grekiska ordet för domstol, bema, finns i Matteus 27:19, Johannes 19:13 och Apostlagärningarna 25:6 också. Och i alla de ställena så sitter Kristus på tronen och så låter han var och en få igen vad han har gjort här i det jordiska livet. Det betyder, och det är det här som han vill ha sagt till dem i Korint, det finns ett samband mellan etik och eskatologi. Det spelar faktiskt roll hur ni lever. För där ute i Korint, där levde de ju lite hur som helst. Och de kunde kosta på sig att leva lite hur som helst eftersom kroppen spelar ju ingen roll ändå. Eller också så levde de inte hur som helst utan ansträngde sig verkligen för att leva präktigt därför att de tyckte att allting skulle så att säga förverkligas här i tiden. Om man skulle leva klanderfritt och man skulle övervinna alla svårigheter och så vidare. Det är bara två liksom, ett dike på vardera sidan. Och i båda fallen så spelar det ingen roll eller spelar det för stor roll hur man lever. Och Paulus tänkte på att det här påverkade det eskatologiska perspektivet. De förstod inte det eskatologiska perspektivet att Gud är närvarande i nuet. Idag, ikväll är han närvarande. Och han verkar ibland oss nu. Och det spelar viss roll hur vi relaterar till honom och hur vi lever våra liv. För livet levs nu. Livet är inte någonting som kommer sen. Så att det här med att han tar in det här med domstolen beror på att han vänder sig återigen då till en grupp i Korinth. Vi kallar dem för libertinister, alltså sådana som man lever utan lag. Paulus hade ju som ni vet sagt att vi står inte under lagen utan vi står under nåden. Men ja, vi lever inte under lagen men vi lever inte utan lag heller. Vi lever med Kristi lag som uppfyller lagen. Så att de kunde inte säga liksom att det spelar ingen roll hur vi lever. Utan Paulus säger att vi ska alla stå inför Guds domstol. Det spelar viss roll. Hur du lever idag påverkar, avgör vad som händer på domens dag. Nu låter ju det där hemskt i många svenska kristnas öron. Men det är inte ett dugg hemskt om du tänker på att idag lever du med Kristus som din försvarsadvokat. Problemet blir ifall du inte gör det. Idag är Jesus Herren i ditt och i mitt liv. Problemet är ju om du inte gör det. Det har alltså betydelse hur vi lever idag. Att Jesus är närvarande i våra liv. Och vi har frimodighet som vi hade i en utav det var någon par söndagar tillbaka där det talas om att om vårt hjärta fördömer oss så är Gud större än vårt hjärta. Kommer ni ihåg den episteltexten från första Johannesbrevet, tredje kapitlet om jag minns rätt? Vi kan fördöma oss själva och tycka att vi inte räcker till. Och det är säkert så att vi inte räcker till. Men anden vittnar ju om Kristus. Och Paulus säger på ett annat ställe, jag undrar om inte det är här i andra Korintherbrevet på slutet, säger han så här: vet ni inte att ni har Guds ande i er så består ni inte provet. Men anden inom oss gör att vi får en visshet, att vi får en, hur ska jag uttrycka det, att vi genom tron, för uttrycka det riktigt felaktigt, men att vi har en känsla för att vi är på rätt sida. Vi vet att Jesus, vi bekänner Jesus Kristus som Herren. Vi gör det idag. Och därför är vi trygga för morgondagen. Men många här i Korint, de var både det ena diket och det andra diket. Och det tredje också, om det nu finns tre diken. Så på det här sättet så har då Paulus vänt sig både mot dem som föraktar kroppen och vill bli av med den. Och han har vänt sig mot dem som tillmäter kroppen eller världsliga för stor betydelse. Och han vänder sig till dem som lever utan lag. Och det därför, har man inte det klart för sig så kan det bli lite som sagt sammanblandat eller nästan lite svårt att förstå i alla fall. Men nu hoppas jag att vi har benat upp det där. Så nu är vi tillbaka då till brevets huvudtanke. Alltså den apostoliska tjänsten, dess förutsättningar, dess villkor och att Paulus i den meningen försöker förklara för dem varför hans liv ser ut som det ser ut. Och att det inte är något fel på de här motgångarna och svårigheterna. Sen är det då frågan om var exakt slutar den här undervisningen eller det här talet? Slutar det med vers 10? Eller slutar det med vers 11? Ska vi räkna in vers 11 där som är fortsättningen på 10:e versen? Och då när man läser olika, och det här gäller då kapitlet ut kan man säga, 5:e kapitlet ut. Var någonstans avslutas det förra, eller var börjar han tala om försoningen, försoningens tjänst? Är det någonting nytt han kommer in på här? Och det finns som sagt var lite olika idéer om det. Och jag tror inte att jag behöver gå igenom de olika varianterna, utan jag säger bara det att jag har hållit på med det här nu och grejat fram och tillbaka. Jag har tittat åtminstone på 6-7 olika kommentarer hur de har löst det här. Och de löser på olika sätt. Men sammantaget när det är sagt så skulle jag vilja säga så här, att vers 11, 12 och 13 är avslutningen. Det är en sorts dialog med korintierna som pågår här. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Jag hoppas också att det är uppenbart för era samveten. Här pågår ju en dialog. Och vers 13, har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud, är vi vid sans och besinning, så är det för er. Så att här har han ett resonemang med korintierna, verserna 11 till och med 13. Men i vers 14 så börjar han att tala om drivkraften, försoningen som drivkraften. Och då kommer han över på försoningens tjänst. Och den skulle jag vilja säga räcker kapitlet ut. Och sen i 6:e kapitlet, vers 1 till och med 10, så kommer tillämpningen. Där Paulus enträget vädjar till korintierna att nu måste vi bli försonade. Alltså vers 11 till och med 13. Låt säga inte bara avslutning utan en sammanfattning kanske. En övergång till försoningen. Så därför tänkte jag göra som så att när jag går igenom från vers 14 och kapitlet ut, kapitel 5 ut. Så ska jag någonstans stanna och fördjupa mig just i försoningen. För det är ett sånt där ord som kanske är lite svårt att greppa eller definiera och förstå vad som menas. De hade ju det här med blodiga offer och såna här saker på den tiden som ligger liksom utanför våra referensramar. Så vi ska ta ett pass om försoningen. Men framförallt så ska vi gå igenom försoningens tjänst. Och sen då det 6:e kapitlet, tillämpningen, hans enträgna vädjan. Och tillämpningen av försoningen, inte minst när vi kommer till kapitel 8 och 9, det är ju den här insamlingen som de har till de heliga i Jerusalem. Vi kanske ska läsa då från vers 11 till och med 13 i sin helhet. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas det också är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er. Men ni får tillfälle att berömma er av oss så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen var det för Gud. Är vi vid sans och besinning så är det för er. Så det här kan ses då som en fortsättning på, alltså då vi vet vad det är att frukta Herren. Han har ju talat i versen innan om att stå in på domens dag. Nu tycker inte jag bara det handlar om att frukta Herren, att vi ska stå inför domens dag och liksom få belöning, utan som jag sa, den stunden när vi står inför Herren, den äger ju rum redan nu. Det är ju nu som Herren är vår försvarsadvokat, det är ju nu som vi sätter vår tillit till honom. Så det är ett längre skeende som tillsammans utgör att vi fruktar Herren. Möjligt med den yttersta dagen för ögonen så att säga. Det är liksom det sista som händer. Men det är ju inte det första, utan det hela det här skeendet. Det var mötet med Jesus. Det var att vi blev rättfärdiggjorda. Att vi fick det av den heliga ande. Alltihopa det här har ju lett till att vi fruktar Herren. Att vi lever nära honom, har gemenskap med honom. Så där är drivkraften hos Paulus. Och när han talar om att han försöker vinna människor. Då skulle jag vilja göra som någon kommentar gjorde också, tror jag, vill jag minnas. Att sätta de där ordet vinna människor inom citationstecken. Därför att här gäller det liksom att tänka rätt. Det är ju så som man säger i första Korintherbrevet 2. Vi kan titta där. Första Korintherbrevet 2. Ni ska få två bibelställen som talar det motsatta språket i sådana fall. Första Kor 2:4. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Han försökte inte i den meningen vinna människor. I mänsklig kraft. Titta också i Galaterbrevet. Där står i första kapitlet, vers 10. Är det människor jag nu försöker få på min sida? Eller Gud? Så han försökte inte vinna människor över på sin sida. Det Paulus var mån om, mer mån än de många, det var ju att förkunna evangeliet, alltså att vittna om det där mötet med Jesus som han mötte på Damaskus. Han var mån om att inte förvanska det evangelium som han hade tagit emot. Han delade med sig utav Guds ord. Han delade med sig utav det han hade varit med om. Men han försökte inte vinna människor som man gör liksom i världslig mening. Och det är en viktig skillnad. Det är därför skulle man sätta det inom situationstecken. Men förmodligen var det så här. Att det fanns också de i Korint som anklagade Paulus för att försöka vinna människor över på sin sida. Och han var ju en duktig talare, det kommer man inte ifrån. Han kunde ju retoriken, det har man ju förstått. Och varför skulle han inte använda sig av den? Det kunde han väl göra. Men i och med att det fanns olika läger och de var motståndare till varandra, så det är klart att han blev anklagad för att försöka vinna över människor på sin sida. Men här skriver han då jag vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas också att det är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Vi hade ju det här uppe flera gånger tidigare också. Jag har skrivit upp i beställningen, jag bara nämner dem. Alltså detta med att han fruktar Herren. Han hade verkligen någonting som han brann för, som han ville dela med sig utav. Det står i 2:14-17. Ja, det är det där med att han går i Guds segertåg. I fjärde kapitlet, vers 5. Så står det, vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Vers 13 och 15 i fjärde kapitlet. Kapitel 5, vers 20. Där säger han, vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Och som i sjätte kapitlet, vers 1. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att det blir till nytta. Så det fanns ju en kärlek som drev honom och som gjorde att han ville dela med sig. Han säger ju det också på andra ställen, att jag smusslar inte med evangeliet. Jag schackrar inte med Guds ord, säger han. Det var sista han tänkte sig var att han skulle förvanska evangeliet för att vinna människor på sin sida. Men som sagt, där fanns nog anklagelsepunkten. Men han hoppas, som han säger också i slutet på vers 11, att det är uppenbart för era samveten att jag tjänar Gud med rent samvete. Vers 12 med rekommendationsbreven. Där så talar han om de som lägger vikt vid det yttre och uppmanade dem att istället se till det inre. Och det var just det som var så svårt för dem. De såg Paulus brister, men de såg inte hans tjänst. Och så kan det vara. Vers 13. Där skriver han, han kommer ju tillbaka till det här, för de, i vers 12 där, att de berömde sig. De berömde sig av yttre ting. Då tänker han förmodligen, ska säga, på, inte bara på rekommendationsbrevet, utan detta med att de var judar och att de var Abrahams barn. Det var, hörde ju till det yttre. Han kommer tillbaka till det i kapitel 10, 11, 12, 13 sedan. Han talar om de falska apostlarna. De visste vilka de var, att de ingick i förbundet och att de kunde skrifterna och alltihopa det här. Va? Men de såg inte det som fanns i hjärtat. Alltså, de såg inte i anden på det sättet. De såg inte i ljuset av den uppståndne Jesus Kristus. Dessutom var det ju som så att Paulus var ju själv jude och skriftlärd. Men han skröt aldrig med det. Tvärtom skriver han i Filipperbrevet, jag räknar det som en ren förlust jämfört med att ha lärt känna Kristus. Då har vi det här motsättningen igen. De falska apostlarna slog sig för bröstet för att de var så duktiga apostlar. Den sanna aposteln, han sa, jag är den ringaste av alla. Jag är inte ens värd att kallas apostel. Sen är skillnaden. Det är två helt olika livsstilar, två helt olika sätt att förstå tillvaron. Och på samma sätt är det med, när det står så här i vers 13, har vi varit borta från våra sinnen så var det för Gud. Alltså, de falska apostlarna, de skröt ju och hade säkert också många andra erfarenheter och upplevelser. Det finns ingen anledning att tvivla på det, därför att i Korinth så var ju den förhärskande synen just på extas och profetisk hänryckning och sånt, det hölls ju högt, det var ju viktigt. Och det lyfte de här falska apostlarna fram. Det var liksom tecken från Gud på att de var andliga. Men Paulus, han säger så här, har vi varit borta från våra sinnen? Alltså, har han själv varit i ett sånt tillstånd så har det inte varit för er, utan det har ju varit för Gud i sådana fall. I gemenskapen med Gud. Är vi vid sans och besinning så är det för er. Alltså precis tvärtom, återigen. Så det där argumentet mot att Paulus inte skulle vara särskilt andlig, och som man använder emot honom för att han aldrig talar om sina uppenbarelser och sånt. Han hamnar ju i det dilemmat, Paulus, att han vill ju inte skryta med det. Han vill inte tala med det. Han vill inte tillmäta det någon stor betydelse. Därför att det som är viktigt för honom är den historiska händelsen att Jesus dog och uppstod. Det är det som är kristen tro. Inte vad han har upplevt. Det är ju rätt oväsentligt. Så han vill inte tala om det. Han tycker inte det har någon betydelse. Det är en sak mellan honom och Gud. Men på det här sättet, när han anklagar så här, så tvingas han. Så att när vi kommer till 12:e kapitlet så talar han om, han säger, jag vet om en man som hade övermåttan höga uppenbarelser. Alltså han är tvungen på något sätt att på all sätt försöka få korintherna att förstå att han inte alls står efter de här falska apostlarna. Det är dilemmat. Han vill inte tala om det, men han tvingas ändå att tala om det. Och lite grann var det så också när han talade om de andliga gåvorna i första Korintherbrevets 14:e kapitel. Då går han ju ganska hårt till rätta med tungomålstalandet. Och så jämför han det med profetian. Och skälet till att han går till rätta med det är att, ja, med tungomålstalandet, ja visst, det är ju fantastiskt och extatiskt och så, men det är ju ingen som begriper något. Medan det profetiska är ju ett tilltal till människorna. Som var och en begriper. Så det är också samma balanserande. Men den här balansen har ju, alltså de falska apostlarna har ju haft det goda med sig för oss. Att de har tvingat fram i ljuset hur Paulus egentligen ser på det här. Och hur han förstår det.